Du har hört andakten i P1 med Claes Parknäs. Musiken är I den stora sorgens famn med Peter Nordahl. Mer information om text och musik det hittar du på vår hemsida sverigesradio.se under andakten i P1. Producent är jag som heter Marianne Greip.
Och nu över till nyheterna i P1. Klockan är 2.
Ekonyheter. Israel är redo att attackera Iran mycket snart. Detta om Iran avvisar USAs förslag om ett nytt kärnenergiavtal, enligt uppgifter i flera medier. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu tog upp sitt lands planer på att attackera Iran när han pratade med president Trump i måndags, uppger amerikanska regeringskällor för The Wall Street Journal. Efter att flera bankomater stått tomma sedan företaget Bankomat tog över distributionen av sedlar har nu folkrörelsen Kontantupproret valt att JO-anmäla Post- och telestyrelsen. Björn Eriksson är ordförande i Kontantupproret.
Ja, det enklaste är att säga att jag blir förbannad, för att det är ju alla väsentliga människor jag känner i Sverige säger att det ska finnas en kontantkedja. Och då får det ju inte bli så att det slutar fungera för man A, inte satsar tillräckligt med pengar på det, eller B, möjligen man är inte intresserad att få det att fungera. Vi kan inte JO-anmäla bankomat, utan då får vi ju JO-anmäla tillsynsmyndigheten som mig veteligt egentligen inte gjort någonting för att försöka se till att det blir en bättre tingens ordning.
De svenska universitetsjälvständigheten bygger på en riskkonstruktion som snabbt kan krascha, det skriver 3 universitetsrektorer på Svenska Dagbladets debattsida. Rektorerna kräver en ny associationsform för universitet och högskolor som ökar lärosätenas självbestämmande och skyddar akademisk frihet. Debattörerna pekar på Trump-administrationens hårda behandling av USAs lärosäten, och de menar att svenska universitet och högskolor idag står allt för nära staten. Och så ska jag säga att bankomatinslaget gjordes i samarbete med P4 Skaraborg. Ekot klockan 2, Simon Karlsson.
P1, Sveriges Radio.
Det är dags för programmet Plånboken.
Många unga vuxna bor kvar hemma, ofta utan att bidra ekonomiskt.
Jag tyckte inte att det var jättekul att börja betala hemma.
Vad är rimligt att kräva av sina vuxna barn? Vård och omsorg kan bli en skuldfälla. Över 100 000 betalningskrav har skickats till Kronofogden. Och senare i programmet, hur kommer man billigare undan på semesterresan? Du lyssnar på Plånboken. Jag heter Erik Lagqvist. Ja, många unga vuxna bor idag kvar hemma hos sina föräldrar. Enligt Hyresgästföreningen rör det sig om var fjärde person mellan 20 och 27 år. Och många av dem som gör det utan att betala för sig, trots att de jobbar och tjänar egna pengar. Så vad är rimligt att kräva av ett vuxet barn? Och vad tycker unga hemmaboende själva att de bör bidra med?
Jag betalar 2 000 i månaden för att bo där, och då får jag mat och allt sånt som ingår där.
20-åriga Hilma bor tillsammans med sin mamma och bonuspappa. Hon fick börja betala för sig när hon tagit studenten och börjat jobba.
Jag tyckte inte att det var jättekul att börja betala hemma. I och med att jag har ju alltid bott där. Men sen fattade jag att jag får ju lön från mitt jobb, och mycket som mammas tanke är ju att jag ska kunna flytta hemifrån sen och fatta att det kostar att bo någon annanstans.
Hur är det bland dina kompisar? Betalar de också hemma? De som bor hemma?
Nej, inte de mina närmsta kompisar. Det är ju typ det som gjorde att jag tyckte att det var orättvist att jag skulle betala hemma. Min mamma är ju ekonom, så hon tycker ju att det ska vara rätt och då ska man betala. Och jag hade ju svårt att köpa det först i och med att säga att ingen annan betalar. Men sen fattar jag att det kanske är lite mer lyx då att inte betala. Men också kanske lite att de inte lär sig hantera pengar på samma sätt då.
Hur lång tid tog det då innan du började tycka att det här är ändå, det finns någon poäng med det här?
Kanske fjärde swishen skulle jag väl säga. Då började det bli att en rutin.
Enligt Konsumentverkets beräkningar är kostnaderna för en 20-åring som bor i föräldrahemmet drygt 7 300 kronor i månaden för en genomsnittlig familj. Då har man räknat på hushållets sammanlagda utgifter för hyra, försäkring, el, mat och förbrukningsvaror och låtit ungdomen stå för en fjärdedel av utgifterna. Samtidigt visar en undersökning från ICA-banken att en majoritet av de unga vuxna som bor hemma gör det helt gratis. Och bara 2% av de tillfrågade betalar 7 000 kronor eller mer. Josef är 24 år och bor just nu hemma hos sin mamma.
Jag hjälper till för min morsa har inte så bra, inte för att så här, hon kräver hyra.
Så ungefär hur mycket betalar du i månaden?
10 000 ungefär. Det känns, alltså 10 000 är ju 10 000 oavsett hur mycket pengar jag har. Så det känns absolut. Jag tycker det är fel att man inte betalar om man kan. Eller om man väljer att inte jobba eller göra något av sig. Men så länge man gör sitt bästa och bidrar med det man kan så är det okej att inte betala om man inte kan betala.
Jag heter Alexander och jag är 21 år gammal. Jag bor i Västerås med min mamma och styrfarsa.
Och du har tagit examen idag?
Jag tog examen idag.
Har ni haft någon diskussion hemma om hur mycket det är rimligt att du ska betala?
Vi har haft en diskussion hemma där vi har diskuterat väldigt mycket om vad för kostnader behöver jag stå för och vilka kostnader ska de stå för. Nu står jag väldigt mycket för mina egna kostnader förutom hyran. Vilket kändes väldigt mer logiskt för då sparar jag verkligen mycket mer av mina egna pengar och sen kan jag köpa möbler för mig själv och starta upp det här vuxenlivet.
Jag började betala när jag tog examen så för lite drygt ett år sedan.
5 000 kronor i månaden betalar 26-åriga Daniella för att bo hemma hos sin mamma nu när hon pluggat klart och jobbar heltid.
Mamma vill att jag alltid ska bo hemma men jag vill ju flytta hemifrån och för att jag ska ha möjlighet att spara pengar till det så kom jag fram till att 5 000 var bra. Mina föräldrar har alltid värderat högt att jag och min lillebror ska plugga vidare så då hade vi deal med dem att så länge vi pluggar så får vi bo gratis. Men när vi börjar jobba heltid så betalar vi hemma för det.
Vad tänker du om den inställningen?
Nej men, jag tyckte att det var ganska skönt. Jag slapp ta lån när jag pluggade, vilket ökar mina förutsättningar för att flytta hemifrån nu när jag är klar.
Men det innebar ändå en kostnad för dina föräldrar att ha dig hemma de åren?
Ja, såklart. Och de har ju kämpat på med det också. Men de är inte utbildade någon av dem, så att de ville gärna ha barn som var utbildade.
Reporter här var Linda Akten. Och i en studio i Göteborg sitter David Rehag, budget- och skuldrådgivare, och Malin Lindholm, psykoterapeut. Välkomna båda två.
Tackar.
Tack.
Vi hörde ju här i inslaget att kostnaden för en genomsnittlig 20-åring är 7 000 kronor enligt Konsumentverket. David, kan det vara en rimlig summa att kräva?
Alltså, det kan ju vara en utgångspunkt, men jag tycker inte att det skulle kunna vara ses som ett krav som passar alla människor. Och sen den här summan baseras ju på Konsumentverkets beräkningar för ungas levnadskostnader. Men jag tycker också att man ska behöva se till hela familjens ekonomi. Sen om barnet tjänar pengar så är det ju rimligt att de bidrar. Sen hur mycket det handlar om bör ju anpassas efter inkomsten också förstås. Och för vissa kan ju 1 000 kronor vara mycket eller räcka bra och för andra mer. Men det viktigaste är, tycker jag då, att det finns en tanke bakom summan som man sätter.
Mm. Familjer ser ju olika ut som vi vet. Men vilka faktorer behöver man då ta hänsyn till när man sätter sig ner och går igenom familjens ekonomi och då vad den unga vuxna hemmaboende ska betala?
Mm. Det jag tycker är bra att göra, och det är ju också en förberedelse för vuxenlivet när man vill bli självständig då, det är att gå igenom de fasta och rörliga utgifterna. Alltså fasta är det typiska, till exempel att hyra, el, abonnemang, olika andra sorters abonnemang, och så har vi de rörliga som handlar om maten här till exempel. Och hur ser de ut och vad får det kosta? Har man lån? Hur ser det ut? Och sen finns det också föräldrar och vårdnadshavare som också kan ha utmätning eller att de betalar på en skuldsanering, och då räknar kronofogden på ett belopp som ska finnas kvar oavsett om man har betalat eller om kronofogden har dragit från ekonomin. Och det kan vara bra att gå igenom det också, alltså att ha en öppenhet om det. Och sen då, gå igenom med den unga vuxna. Liksom, vad kostar olika fritidsaktiviteter? Vad kan det kosta att vara med vänner, att stoppla ner detta, äta ute, äta hemma? Och lättast är som att man kan göra en lätt översikt så att man har en plan att följa, tänker jag.
Mycket att ta hänsyn till där, men det kan ju kännas jobbigt som förälder att behöva ta det här samtalet. Eller vad säger du, Malin Lindholm?
Absolut. Vi är väl ovana att begära pengar kanske för våra barn och från våra barn, och det är ju ett känsligt ämne. Men om man inte har det här snacket, om man inte ser över familjens budget, om man inte räknar in ungdomens eller den unga vuxnas inkomster, så tänker jag verkligen att man gör en björntjänst. Det är ju den här realitetsanpassningen, kunna göra sig flygfärdig, förstå hur världen funkar.
När jag pratade med dig i telefon häromdagen så sa du att det här med att betala hemma handlar om att lära sig och ta ansvar. Kan du utveckla det där?
Ja, men just det här, hur bygger vi stabila unga vuxna? Det är ju just det här att dels ha ansvarsområde i hemmet som inte handlar om ekonomi, men också bidra till olika kostnader. Och jag träffar en del unga på min mottagning som också har tyckt det här varit jättemotigt. Det har varit jobbigt att ha det här snacket och så vidare. Men när man sen väl är inne, den här unga personen pratar om att de första fyra swishen i reportaget innan, det var motigt. Men att det också finns en stolthet att jag bidrar till mina egna kostnader, till familjen. Det bygger ett självförtroende.
Vad säger du, David? Håller du med?
Ja, men jag kan absolut hålla med om det. Och att börja betala hemma, så att om den unga vuxen kan börja se det här som att det här är ändå ett första steg ut till en ekonomisk självständighet. Och att det inte bara handlar om att föräldrar ska ta betalt, utan att ge barnen träning också att kunna hantera sin ekonomi i en trygg miljö innan det gäller på riktigt. Och det här kan ju också handla om att finns det möjlighet att se på då också att det går att spara pengar. Det kan ju också bli en push för att man ska hjälpa till att betala, man sparar pengar lite för sin framtid, för buffert eller för pension också, även om det känns avlägset när man är ung vuxen. Men börjar man komma in i det och börjar komma in i ansvarstänket, så då börjar man ju bli mer rustad för ett självständigt liv, tänker jag.
Vad säger du, Malin? Hur närmar man sig som vuxen då bäst det här ämnet, tycker du?
Ja, det är ju ett känsligt ämne, och vi vuxna som lever med tonårsbarn som jag gör, eller nu kanske ska prata om mig. Jag brukar liksom ta saker på uppstuds, på volley eller när jag blir irriterad, och det är ju inte att rekommendera. Utan det är väl snarare kanske att förbereda den unge vuxna på att snart på söndag så ska vi snacka om familjens ekonomi och titta på det här. Så att man bokar nästan som ett regelrätt möte. Och det kan ju väcka mycket känslor det här. Så jag brukar ge tipset att tänk att det är ett arbetsmöte. Tänk att det är nästan för ett protokoll kring det här, att alla får komma till tals. Och sen behöver man inte ta ett beslut vid bordet, utan man kan bordlägga och så får var och en gå och fundera. Och så kommer man fram till en skälig summa och vilka arbetsuppgifter som den unga vuxna ska ha.
Det låter väldigt formellt.
Formellt är bra, det reglerar ner våra nervsystem så att vi inte hamnar så mycket kanske i affekt. För man vill ju att det här ska bli ett bra samtal där alla får komma till tals.
Och när man väl sitter där och alla får komma till tals, finns det något mer man bör tänka på då?
Ja, men det är väl lite sådär tonen, lyssna in. Det här är ju ett nytt skede som familjen går in i. Det handlar ju om också att maktpositioner rubbas och så vidare. Att nu har vi myndiga personer med en inkomst här som också ska ha saker att säga till. Så att föräldrarollen ändras ju mycket, men den unge vuxnes roll också.
Ni verkar ju båda vara av den uppfattningen att de unga vuxna ska betala hemma och göra rätt för sig för att Det är helt enkelt rätt och det ger en känsla av liksom självständighet. Men måste alla göra på samma sätt, undrar man ju. Vi hörde ju Daniela här i inslaget. Hon berättade att hon slapp betala när hon pluggade för att slippa ta studielån. Föräldrarna ville underlätta för henne under studietiden. Kan inte det vara en bra hjälp att göra så för den som är på väg ut i vuxenlivet?
Absolut, och jag tänker att det är viktigt här när vi pratar om pengar och ekonomi att det ser ju så otroligt olika ut i olika familjer. En ensamstående förälder kanske inte hade haft råd att försörja två vuxna barn, utan men har man möjlighet så är det väl en jättefin start. Vad tänker du, David?
Jo, men verkligen, absolut. Och just att man behöver ju inte göra på samma sätt, men liksom få in den här diskussionen kring att kunna bli ekonomiskt självständig, eget ansvar. Och jag tror också att många, de flesta unga vuxna i alla fall vill det. Så att får man in det och börja prata ekonomi, prata pengar, pengars värde. Då kan man också få in dem lite grann på framtidsplaner det här. Men det jag skulle vilja säga är att det, alltså, för vissa familjer kan det vara rätt och helt rätt att låta barnet bo gratis då också under studietiden, just för att minska behovet av lån eller stress, som det verkar vara i det här fallet. Det kan ju vara en fin insats när det går, om man kan då.
Och om man inte vill kräva sitt barn på pengar, finns det något annat sätt att lära barnet ta ansvar på? Vad säger du, David?
Jo, men det kan ju vara just med hushållssysslorna till exempel. Det kan ju vara allting från att hjälpa till att laga mat, handla, tvätta, sköta egna abonnemang. Det vill säga, har föräldrar vårdnad så har vi stått på familjeabonnemang. Då kanske det är dags att den unga vuxna får stå själv för att känna på lite hur det är att betala. Och sköta en budget, sköta sin egna budget, så är det möjligt att kunna spara också. För den kan ju vara intressant. Alla har ju kanske olika mål med sparande. Så det viktiga tycker jag kanske inte alltid är pengarna, utan just se på det här med ansvar. Och sen kan man även söka stöttning hos den kommunala budget- och skuldrådgivningen om man känner att man sitter still i det. Så familj eller unga vuxna kan komma. Och det är ju gratis och vi har alla sekretess. Så ska det vara bra att veta. Man kan ha med sig stöttning om man känner också till samtalet.
Mm. Många tips där får avsluta. Tack så mycket, David Rehag, som är budget- och skuldrådgivare. Och tack också Malin Lindholm, psykoterapeut. Det ska handla om skulder nu i plånboken. För Kronofogden har för första gången kartlagt alla krav som skickas till myndigheten och hur stor del av dem som olika branscher står för. Inte oväntat toppas listan av banker och andra kreditgivare, men högt upp finns också vården och omsorgen. Igår pratade jag med Davor Vuleta, privatekonomisk talesperson på Kronofogden. Och jag frågade honom om han är överraskad av de här skulderna till vården och omsorgen.
Ja, det måste jag säga att jag är. Vi har ju haft undersökningar där vi letade efter inskickade krav som har skickats från regioner. Och då har vi ju sett att ungefär 50 000 krav per år skickas ju in till oss. Men nu när vi gjorde de här körningarna där vi även letar efter kraven som sålts vidare eller som har skickats in via någon annan. Och då kommer vi upp i 109 000 krav under förra året.
Och vad gäller de här kraven?
Ja, det är ju framförallt läkarbesök, tandläkarbesök, men även andra typer av omsorg som ingår då i de offentliga tjänster. Jag har ju letat efter stickprov i kraven som kommer från kommuner till exempel, och där står det väldigt mycket omsorg, barnomsorg, stöd och service och även färdtjänst och annat som förknippas med omsorg. Här ser vi också en risk med att så många krav skickas ju in när det gäller vård och omsorg. Och det kan ju vara så att man planerar sin vård utifrån inkomsterna, och kan man inte betala de här skulderna och man vet att man inte kan betala en läkarbesök, då kanske man hoppar över det och inte söker vård i tid.
Att en så här stor andel skulder kommer från just vårdsektorn, hur tolkar du det?
Att vi har haft det tufft ekonomiskt under några år nu. Tittar jag på antalet inskickade krav som kommer endast från regioner när vi söker på organisationsnummer, så har det ökat med 25% på 2 år. Och det är de 2 åren som vi har haft det tufft ekonomiskt, med högre räntor, inflationen stack iväg, matpriser, boendekostnader. Och då blir det även fler som riskerar att inte kunna betala vårdkostnader.
Hur stort är det här problemet då, skulle du säga?
Ja, det är ett jättestort problem. Absolut, och det ser vi mycket allvarligt på. Just att man inte kan betala vården och inte kan betala omsorgen. Det har ju så många andra ringar på vattnet, att man drar sig undan, att man inte söker hjälp, att man inte pratar om det, att man inte söker hjälp i tid, att situationen förvärras ju. Så det är mycket, mycket allvarligt problem.
Beloppen på de här betalningskraven som vård- och omsorgssektorn skickar ut, de låg i snitt på 3 500 kronor. Det låter som ett ganska högt snittbelopp.
Ja, i snitt, men då är det inklusive räntor och avgifter och allt som läggs på, inkassoavgifter, ansökningsavgifter och andra avgifter. Sen ska vi ska ju också veta att ungefär hälften av skulderna som skickas in till kronofogden ligger just på 3 000 kronor och en tredjedel ligger på 800 kronor eller mindre. Det som är stora bekymmer är att de här skulderna växer snabbt med räntor och avgifter och kan göra så att du får en betalningsanmärkning som gör att du blir ekonomiskt utanför. Du kan inte gå och låna pengar, du kan inte ta telefonabonnemang, inte hyra en lägenhet och så vidare. Så även små skulder på några hundralappar eller tusenlappar i det här fallet kan ställa till det att man blir långvarig i kronofogdens register.
Om vi tittar på konsekvenserna av de skulder som många alltså har då när det gäller till exempel vårdbesök och lagning av tänder, vad kan det leda till för alla som har de här skulderna?
Ja, i första hand så kan det leda till att man blir långvarig i kronofogdens register, att man hamnar i ekonomisk utanförskap, att man inte kan göra saker som man skulle vilja sedan, vilket leder till socialt utanförskap. Men det kan även leda till försämrad folkhälsa i samhället, att man inte söker sig till läkare i tid, att man inte söker sig till tandläkare för att man vet att man inte kan betala. Och det är mycket bekymmersamt.
Det här är första gången som ni gör en sån här kartläggning. Många har ju velat veta varifrån svenskarnas skulder kommer, men det är alltså först nu som ni haft möjlighet att göra en ordentlig analys. Vilka är dina viktigaste slutsatser från det här?
Ja, först och främst, som du nämnde i början, det är ju att det är väldigt mycket lån och krediter och avbetalningar. En tredjedel av kraven som skickas in handlar om lån och krediter och 2/3 av skuldbeloppet handlar just om lån och krediter. Så, och det är där vi ser de stora summorna. Sedan när vi kommer ner i de här vård och omsorg, där är det väldigt, väldigt allvarligt att man inte kan betala just de skulder. Och hälften av dessa skulder leder ju till så kallat utslag, att skulden fastställs och sen att vi ska driva in skulder som kommer från vård och omsorg. Sen kan vi också se att skulder som kommer från telefoni, el och vatten, till exempel vattenräkning, de betalas ju. De är på mindre belopp och det finns ju andra incitament, eftersom om jag inte betalar min mobilräkning eller elräkning så kommer det stängas av och då är det högre chans eller risk, vad man ska säga, att det betalas.
Har bilden av svenskarnas skuldsättning klarnat på något sätt då, genom den här undersökningen som ni har gjort?
Det tycker jag, absolut.
Vad är det ni har fått syn på, så att säga?
Ja, framförallt att det är ju lån och krediter och avbetalningar som står för en väldigt, väldigt stor del av kraven som skickas in till kronofogden. Och att det är de skulder som också i största andel leder till att skulderna fastställs och sedan skickas in till indrivning. Det vill säga att de bidrar väldigt mycket till överskuldsättning där människor inte klarar av att betala sina skulder.
För de som har fått ett krav då att betala till exempel vård och omsorgen, vad har du för tips att ge till dem?
Ja, att man ska söka hjälp, att framförallt våga prata med den du är skyldig pengar till. Redan vid första utebliven besök eller om man inte klarar av att betala en räkning, så kontakta den du är skyldig pengar till för att slippa räntor, avgifter och ansökningar till kronofogden. För att det tickar på väldigt snabbt, och 300-400 kronor i ett läkarbesök om man inte betalar, det blir ju 2000 när vi ska driva in det. Så det kan man stoppa om man tar kontakt och kanske lägga det på nästkommande månad.
Det sa Davor Voleta på Kronofogden. Och när det gäller skuldsättning kan jag rekommendera programserien Skuldsamhället som sänds i P1 under 6 veckor nu i sommar. Den handlar om den svenska lånekulturen och vilka konsekvenser som en ökande överskuldsättning kan få. Serien sänds på måndagar klockan 10.03 och första avsnittet finns att lyssna på i Sveriges Radio Play redan nu. Den här veckan börjar sommarlovet för många av landets skolelever, och snart väntar semestrarna även för oss som jobbar. Men om man funderar på att boka en utlandsresa inför sommaren kan det vara bra att ta rejäl höjd ekonomiskt, för det är dyrt att resa just nu. Eller vad säger du, Magnus Hjelmer, vardagsekonom på ICA-banken?
Ja, men det stämmer. Jag tror att man kan inte förvänta sig att få lika mycket som man fick här för några år sedan.
Mm. Du har ju tittat lite närmare på prisutvecklingen för just utlandsresor. Dels på 6 års sikt, men också på 1 års sikt. Om vi börjar med den långa trenden, hur ser det ut där?
Ja, men precis. Jag har jämfört april 2019 till april 2025. Och då kan man se att för själva utrikesflyget, det vill säga bara flyget, ja, men det har ökat hela 47%. Och pratar vi paketresor då, eller flygcharter som Statistiska centralbyrån kallar det, så har det gått upp 38%.
Mm. Är du överraskad?
Ja, både jag och nej skulle jag vilja säga. Vi kom ju från en tid där liksom flygindustrin fick i stort sett klappa igen här under pandemin eller efter pandemin. Det har ju lett till att man har fått dragit på sig ganska höga kostnader, och det bör man nog ta ut mot kund till syvende och sist. Sen har vi ju haft det här ökade inflationstrycket rent generellt. Så, men det är klart, det är ju högre än den vanliga inflationen, om man kallar det så.
Ja, precis. Vad beror det då på att just flygresor blivit så pass mycket dyrare ändå under den här perioden?
Nej, men som sagt, dels så behöver nog flygbolagen ta igen en del vinst då. Det har också kommit en del nya regleringar kopplat till flygindustrin och bränslet som man har där. Men som sagt, sen har ju faktiskt priser ökat generellt, och det gäller ju även personalkostnader, servicer som flygbolagen har.
Mm. Om jag då sitter och bokar och jämför med vad det kostade vid samma period för 1 år sedan, hur ser utvecklingen ut då?
Ja, men då har utrikesflygen gått upp 24%, så det är ju en kraftig ökning det senaste året, och flygcharter då, eller charterresorna, har gått upp 11%.
Mm. Men 24%, det låter ju jättemycket. Är det här med bränslet, eller vad kan det handla om?
Ja, men precis. Reduktionsplikt gäller inte bara för bilar utan även för flygindustrin. Så från 2021 så ska man då se till att få in mer miljöbränsle fram till 2027. Så ja, det har en viss påverkan. Då kan man ju säga att en tredjedel av flygbolagens kostnader är då kopplat till flygbränsle. Så ja, en stor del ligger där.
Den svenska kronan har ju stärkts gentemot de flesta valutor på senare tid. Så jag tänker att boendet och maten blir väl i alla fall en aning billigare än tidigare.
Ja, det är glädjande. Jo, men visst är det så. När kronan stärkts så får vi mer för våra slantar. Så absolut, på orten så får man ju definitivt mer för pengarna. Men det man ska tänka på, det är ju också att andra länder har ju såklart haft inflation och hög inflation, som precis som här hemma. Så det är inte säkert att den där liksom kronförstärkningen faktiskt växlas ut i plånboken. Tittar vi på krona mot euron exempelvis, om man ska ut i Europa, ja, men då har den stärkts ungefär 4% det senaste året.
Om man då ändå vill åka på en utlandsresa i år trots de här ökande priserna och vill komma ner lite i kostnad, vad har du då för råd att ge?
Ja, men jag tycker man ska kika på länder som inte har euro faktiskt, men som kanske ändå ligger i närheten. Det kan vara ett tips. Ett annat kan vara att man försöker boka boendet på egen hand. Många gånger så är det så att det är själva flygresan och boendet som är den stora kostnadsposten. Så kan man fixa eget boende och kanske billigare och framförallt laga maten, ja, men då kan man vinna mycket pengar.
Mm. Och så spara pengar under själva vistelsen då, hur gör man det?
Ja, men precis. Mycket av de aktiviteter vi gör kostar ju också givetvis. Och där tycker jag att man faktiskt kan planera ända hemifrån vad de här aktiviteterna ska vara. Man kan gärna sätta en dagsbudget när det kommer till utlandssemester. Det brukar vara effektivt för att hålla nere glasskonsumtionen hos barnen.
Ja, för man vill ju inte snåla för mycket heller när man väl har åkt iväg.
Nej, men visst är det så. Det är klart att man ska njuta. Men man ska göra det kontrollerat.
Mm. Till sist då, vilka specifika destinationer vill du tipsa om för den som är prismedveten och vill resa iväg?
Ja, men kikar vi på de här länderna då som ligger i närheten men som inte har då euro kopplat till sig. Så Polen är en sån destination som har blivit billigare, i varje fall främst kopplat till flygstolen just. Men man får också mycket för pengen. Tjeckien, Ungern, Albanien. Så österut är där får vi mycket bang for the bucks.
Mm, något resmål man bör undvika?
Ja, vi ser att priserna har gått upp bland annat till London, så det kan man undvika. Och också Rom.
Okej, åk inte dit. Tack Magnus Hjelmér, vardagsekonom på ICA-banken.
Tack så mycket.
Och nu lite kort om något som Plånboken-redaktionen jobbar med för tillfället, nämligen höga veterinärkostnader. Kajsa Linderoth, du är producent. Vad handlar det här om?
Ja, men precis. Att vård av husdjur kan bränna hål i plånboken, det vittnar många djurägare om. Och priserna, de verkar faktiskt bara stiga och stiga.
Mm. Vad får det för konsekvenser då?
Det kan få allvarliga konsekvenser. Djurägare kanske tvekar inför att söka vård eftersom de inte vet om de har råd. Och då får ju djuren lida för det. Och i värsta fall kan man till och med tvingas avstå behandling eller avliva sitt husdjur.
Och vi vill ju gärna höra vad lyssnarna har för erfarenheter av det här, eller hur?
Det vill vi absolut. Så har du fått en chockfaktura från veterinären eller kanske undvikit att söka veterinärvård för att du inte har råd, då vill vi att du mejlar till oss. Skriv till oss på planboken@sverigesradio.se, alltså planboken@sverigesradio.se.
Tack Kajsa Linderoth, som också var den som producerade dagens program. Reporter idag var Linda Aktén. Tekniker Ludvig Larsson och jag heter Erik Lakvist. Vi hörs igen om en vecka. Hej då!
Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
Nu ska Bibi Rödö träffa tre av årets sommarvärdar.
Nu beger vi oss uppåt, upp på radiohusets tak med UFO-experten Claes Svahn.
Vad är de viktigaste kriterierna som man bör finna om man är UFO-forskare?
Ja, man tänker ju att dagtid är jättebra. För då ser man ju hur långt som helst, tänker man. Men det är ju det att nästan ingen ser ju okända fenomen på dagtid. 90-95% av alla rapporterna kommer in till oss nattetid. Vi vill ha flera vittnen, helst två då. Vi vill ha fotografier eller radarbilder. Sådana saker behöver vi. Och när, var och hur. När händer det? Var händer det? Hur gick det till? Då kan vi börja undersöka vad det var för konstigt fenomen som den här personen såg.
Hur kommer det sig att du började intressera dig för det här?
Nej, men det här är ju spännande. Allt som är okänt vill jag göra känt. Jag vill använda vetenskapens redskap och ta reda på vad är det som händer i våran verklighet egentligen. Hur fungerar våran verklighet? Vad är det för okända fenomen folk ser? Jag tror jag kan ge vetenskapen en viktig kunskap för framtiden.
Välkommen Ella Karlsson, generaldirektör för Rymdstyrelsen. Vad gjorde du innan du blev generaldirektör?
Jag har doktorerat om den röda planeten Mars. Jag har varit på NASA. Jag har jobbat på vår svenska rymdbas Esrange uppe i Kiruna. Jag har tjänstgjort i Försvarsmakten som rymdchef. Och nu generaldirektör vid Rymdstyrelsen. Jag tänkte att lyssnarna skulle få följa med ut på en resa ut i rymden. Jag ska berätta om vad det är som är så spännande med rymden. Vad det är som gör att det är så fascinerande. Och hoppas på att kunna inspirera andra att våga följa sina drömmar.
För att träffa nästa sommarvärd beger vi oss till riksdagshuset på Helgeandsholmen i Stockholm.
Mm, här står det talman Andreas Norlén. Hej!
Välkommen till riksdagshuset.
Tack att vi får komma. Vilken är den vanligaste frågan du får som riksdagens talman?
Alltså det seriösa svaret är, vad är det roligaste med att vara talman? Och det är såklart fantastiskt att få leda Sveriges viktigaste demokratiska institution och leda och utveckla den på olika sätt. Sen det lite mer oseriösa svaret är kanske att jag har sett på Google att det är många som googlar på frågan talmannen peruk? Frågetecken. Och då kan jag alltså säga nej, jag har inte peruk.
En komplett lista med årets sommarvärdar finns på Sommars hemsida på sverigesradio.se. Premiär på midsommardagen 21 juni klockan 13 i P1. Nu ska det handla om Ryssland och Ukraina och det här avsnittet är inspelat i tisdags.
Största ryska luftattacken hittills i kriget. Samtidigt fortsätter Ukraina slå ut ryskt stridsflyg. Välkomna till radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Fredrik Wadström.
Бомбы смотри как. Бомба же у него там на самолете. Еще взрыв.
Mobilfilm från ett fönster med utsikt mot en fabrik i ryska Cheboksary där ukrainska drönare orsakar en stor brand. Idag är det den 10 juni och med mig i studion har jag Magnus Kristiansson, lektor på Försvarshögskolan. Välkommen.
Tack.
Välkommen också Ekots Johanna Milén, tidigare Moskva-korrespondent.
Tack.
Och Maria Persson Lövgren, Sveriges Radios Rysslands-korrespondent. Välkommen.
Tack.
Magnus, vad var det för fabrik som Ukraina slog till mot i ryska Cheboksary?
Ja, det var ju en ukrainsk drönarattack häromdagen och även om uppgifterna är lite knapphändiga så i internationell press så uppges det av att en fabrik, det här ligger i delrepubliken Chuvashien, som tillverkar elektroniska system för olika precisionsvapen, antenner och så vidare, olika delkomponenter.
Maria, vad vet vi om den ukrainska attacken mot ett militärflygfält i Nizhny Novgorod i grannrepubliken till Chuvashien?
Ja, det är ju faktiskt två attacker. Den senaste var natten till idag mot samma militärflygfält. Och tidigare var det då i lördags som man attackerade det här flygfältet. Och målet är uppenbart att man ska försöka slå ut stridsflygplan på detta flygfält som ligger en bit från staden Nizhny Novgorod.
Johanna, det kom rapporter om att polskt stridsflyg sattes i beredskap i samband med den senaste ryska luftattacken mot ukrainska städer. Hur stor var attacken för att polackerna skulle göra det här?
Ja, den var ju omfattande, men det slås ju nya rekord varje natt nu. Natten mot idag var det återigen en kraftig anfall och attack mot bland annat Kiev men också Odessa. Så att de här ryska attackerna nu som sker nästan varje natt, de slår ju hela tiden nya rekord. Och det som utmärkte sig då igår var ju att det var mål i västra Ukraina, så närmare den polska gränsen. Men det är ju helt uppenbart från de senaste veckorna här att vi är inne i någon slags eskalering.
Den 1 juni genomförde Ukraina en stor uppmärksammad attack inne i Ryssland mot fyra militärflygfält. Nu har man skjutit ner ytterligare ett ryskt jaktplan över Kursk-regionen och två plan ska alltså ha förstört sin senaste attacken mot Nizhny Novgorod. Hur ser det ryska flygvapnet ut idag jämfört med före den 1 juni, Magnus?
Det som väckt störst uppmärksamhet har ju varit det som har presenterats som Operation Spindelväv, Operation Spiderweb. Där då den ukrainska underrättelsetjänsten smugglade in drönare som attackerade fyra flygplatser samtidigt på olika ställen i Ryska federationen. Där ukrainarna påstår att man har slagit ut ett 40-tal plan, främst tunga bombplan, men där andra västkällor pekar på att det rör sig om ungefär hälften så många.
20 plan låter också väldigt mycket.
Jo, det är det på sätt och vis. Det är främst två stycken strategiska bombplan, det som NATO kallar för Bear och Backfire. Och där kanske man har ungefär ett 100-tal flygplan sammanlagt. Och om det är ett 20-tal plan och av dem så kanske det är en 8-10 plan som är utslagna, då innebär det en, naturligtvis en väldigt stor förlust för det ryska flygvapnet. Men min poäng med hela det här resonemanget var att Operation Spindelväv, den slår mot en strategisk förmåga som Ryska federationen har. De här planen, Bear och Backfire, de handlar inte bara om kriget i Ukraina, utan de handlar om Ryssland som stormakt, Ryssland som strategisk aktör med en viktig roll för kärnvapenavskräckningen. De andra förlusterna som jag har sett här då i Nizhny Novgorod och på andra ställen, det är ju jaktflyget. Där ska jag säga att där är inte de numerära förlusterna någon som helst betydelse, utan där är det ju chocken för det ryska flygvapnet att man måste stärka sin bassäkerhet. Det här kommer påverka hur man skyddar sina baser framöver, och där kan jag tänka mig att det just nu är väldigt rörigt i det ryska flygvapnet. Och på lång sikt kan jag säga att Operation Spindelväv kan ju påverka hela doktrinutvecklingen, alltså inte bara för Ryssland utan hur man resonerar kring luftdomänen, alltså hur man utvecklar system. Är det bättre att utveckla stora, dyra plattformar som tar årtionden att utveckla, när man istället kan ha en väldigt snabb teknikutveckling som också bygger på privat innovation och snabbtillverkade system som då exempelvis drönare? Så att det är lite olika. Lite olika betydelse. Just nu tror jag det ryska flygvapnet är lite chockat, och att man får inte visa att man tappar i förmåga.
Maria, hur har Putin reagerat efter den här dramatiska veckan ändå för det ryska stridsflyget?
Ja, när det gäller operation Spindelväv så har han ju inte kommenterat det överhuvudtaget. Däremot har han på ett ganska bitskt och ilskt sätt kommenterat andra, som han ser då, ukrainska sabotage mot järnvägen, där han då talar om att det är civila offer och att det ska få ett hårt svar. Och han beskriver det också som att de slår mot kvinnor och barn, för det var ju ett barn och bland annat en känd barnläkare, en ung kvinna på 32 år, som dog just i den här sabotaget mot järnvägen i nära Bryansk. Men det han säger om det som Ukraina ska ha gjort mot Ryssland, det är ju det som Ryssland gör mot Ukraina 10 gånger mer.
Det kom uppgifter om ett telefonsamtal mellan Putin och USA:s president Donald Trump. Johanna, vad vet vi om det samtalet?
Ja, det var den 4 juni tror jag att det hölls, och efter det så kom ett uttalande från Putins utrikesmedhjälpare Ushakov, där han då återgav innehållet i det här samtalet. Och budskapet från Vladimir Putin till Donald Trump var att Ukraina genom sina handlingar den senaste tiden punkterar de då försök till fredssamtal som den ryska sidan då har initierat med samtalen i Istanbul 2 omgångar. Och Putin då ska ha sagt till Trump att det senaste det vi hörde här om sabotagen mot en bro som då rasade ner på ett tåg där då 7 människor ska ha dödats, att det är ett tecken på att den ukrainska regimen, som man då säger i Ryssland, håller på att förvandlas till en terrororganisation. Budskapet från Putins sida till Trump är att Ryssland försöker få till förhandlingar, få ett slut på kriget, medan det är Ukraina som driver på för att det här kriget ska fortsätta. Sen så skrev då Donald Trump på sitt sociala medier om innehållet i det här samtalet, och där punkterade han mer de här spindelvävsattacken mot ryska flygbaser och sa då att Putin i det här samtalet hade sagt att man kommer att svara hårt, att man är tvungen att göra det. Så att budskapet om vad som var tonvikten i det här samtalet skiljer sig lite åt om man lyssnar på antingen Trump eller på Yuri Ushakov, Putins medhjälpare.
En av flygplanstyperna som Ukraina slog emot i den här operation Spindelväv den 1 juni, det var det avancerade spaningsplanet A-50. Ett eller möjligen 2 plan träffades i attacken, och Ukraina har tidigare skjutit ner den här typen av plan i andra sammanhang. Vad får det för följder för Ryssland att bli av med flera såna här plan på relativt kort tid, Magnus?
Ja, A-50 är ju ett radarflygplan, det är en flygande radar. Och dess uppgift är ju att upptäcka flyg, fartyg, fordon, missiler. Och när den är i luften så kan den göra det på en 60-70 mils avstånd. Och sen kan den också leda, kontrollera då de egna flygresurserna. Så att det är en avancerad plattform som är väldigt kostsam. Västerländska beräkningar är att man totalt sett har 7 stycken sådana här flygplan i organisationen. Och Operation Spindelväv ska ha slagit ut 2 stycken som förmodligen inte fungerade i alla fall, ska man kanske då tillägga också här. Det här med luftburen radar har egentligen aldrig varit ryssarnas starkaste sida. Men det är någonting som man har haft lite ångest för och har velat utveckla ända sedan kalla krigets dagar. För att den är väldigt viktig i ett särskilt i ett krig med väst. Och då är det väldigt viktigt med att man har kontroll över slagfältet och med allt vad det innebär. Så att bli av med 2 av 7, det är ju nästan en tredjedel av kapaciteten. Det gör ju att, alltså just nu så tror jag att man är väldigt nervös över fler sådana här attacker, eftersom det skulle begränsa Rysslands förmåga i ett större, mer avancerat krig. Och de är väldigt svårersatta, de här förmågorna. Så att ja, det finns nog väldigt många rynkade pannor i det ryska flygvapnet just nu.
Och hur kommer det sig att de inte var i funktion möjligen då, de här 2? Som
men det ryska flygvapnet, det, liksom egentligen då hela det ryska militära systemet, är ju genomkorrupt i hög utsträckning av att man har visat upp en kuliss. Man har haft övningar som har sett avancerade ut, men bakom den här fasaden så finns det då korruption och olika former av sönderfall i organisationen. Och det där är ett typiskt sånt exempel. Alltså att man investerar väldigt mycket i den här typen av avancerade förmågor, men man har liksom inte riktigt kraften att upprätthålla dem.
Och medan Ukraina siktar in sig på militärflygfält och vapenfabriker i Ryssland, så fortsätter de ryska attackerna mot den ukrainska civilbefolkningen.
This week we have seen Ukraine pounded by Russia, setting records in this very year. But last night was a new record, nearly 500 drones and missiles launched all across Ukraine, the highest number in this entire war. Ukraine says the large majority of those were shot down or intercepted. Most were in the western part of the country where we are now targeting a military...
Amerikanska ABC rapporterar från västra Ukraina efter en lång natt med ryska drönare och robotar mot ukrainska städer. Om nu Ukraina varit framgångsrikt i sina attacker mot rysk militärflyg, hur kommer det sig då att Ryssland ändå kan fortsätta sina allt större robot- och drönarattacker mot Ukraina, Magnus?
Jag tror att det dels hänger ihop med att den stora numerären i attackerna mot Ukraina nu är drönare, kanske snarare än flygburna missiler. Och dessutom ska man komma ihåg att det är inte alla missiler som måste skjutas av flygvapnet. Så att jag tror att det är en del i att ryssarna trots allt kan svara och trappa upp det här. Och Ryssland har ju det senaste året förberett sig för masstillverkning av drönare, och det är väl kanske det vi ser frukten av nu.
Hur låter det i ryska statliga medier och kanske bland vanliga ryssar efter den här senaste dryga veckan, Maria?
Det är ju 2 olika saker. I de ryska statliga medierna så upprätthåller man ju bilden av att allt går precis som det ska, och precis som Vladimir Putin hävdar så är det Ukrainas fel att det inte går att sluta något avtal om fred eller vapenvila. Bland vanliga ryssar så syns det faktiskt lite mer missnöje, men det är mer kopplat till oron som finns då för att drönare kan slå ner lite var som helst och stänga ner flygtrafiken. Du får sitta och vänta på ditt flyg, du kanske förlorar din flygbiljett. Men också att det finns uppgifter om att många inte har fått ut sina löner i tid. Och det här kommer från något statligt institut som hade kontrollerat det här, att det är en större andel som inte får ut sina löner, vilket då tyder på att de här företagen går knackigt. De klarar inte av att hålla igång sig, för att de kan inte ta lån, för lånen är ju så dyra även om man sänkte räntan från 21% till 20%. Så det är många olika orosfaktorer. Samtidigt ska vi komma ihåg att det finns en väldigt stor grupp multimiljardärer i Ryssland, och det de gör är att de flyttar bara sin verksamhet till Dubai eller Arabemiraten överhuvudtaget, och de påverkas faktiskt fortfarande inte särskilt mycket av det som kriget gör mot Ryssland.
En annan sak som påverkar vanliga ryssar är hur, jag läste en artikel om hur försäkringsbolagen är ganska tveksamma till att betala ut ersättning nu för förstörelse på grund av drönarattacker och så vidare. Så det där är ytterligare en aspekt som kommer ovälkommet för ryska medborgare, även om det kanske inte är något jätteproblem för de flesta. Men det är ändå en aspekt som tas upp nu i ryska medier. om man följer de statliga medierna och deras talkshows, så handlar det väldigt mycket nu om att nu kommer vedergällningen, även om det är väldigt oklart om det är den vi ser, om vilken form av vedergällning som faktiskt Ryssland har förmåga till, eftersom det är det här man har ägnat sig åt i över 3 års tid nu, att bomba ukrainska städer. Så frågan är vad mer man har att ta till. Och sen så är det det här då att man upprepar det som Vladimir Putin då talar om, att den ukrainska regeringen som en terrororganisation. Och man nämner väldigt lite den här spindelvävsoperationen, utan det är nästan som en skänk från ovan, den här bron som rasade ner på ett tåg där 7 civila dödades i Bränskregionen i västra Ryssland. Och det är det man som fäster upp all sin retorik kring nu, hur den ukrainska regimen har visat sitt sanna ansikte genom att döda civila då, utan att överhuvudtaget nämna alla de civila som har dödats i ryska bombningar och så vidare i 3 års tid.
Hur tänker du när du säger skänk från ovan?
Ja, det kanske är ett fel uttryck, men det passar ändå väldigt bra in i det här läget när Ryssland strategiskt har blivit förnedrad av den här operationen från Ukrainas sida, att det är någonting annat man kan fästa blicken mot, att 7 civila har dödats och att det är det man talar om då. Putin, han höll ju ett regeringssammanträde där man diskuterade de här frågorna. Och där han också sitter och säger att det är tydligt hur makten i Ukraina gör allt det här också bara för att bevara sin makt. Att det är det som är syftet med att driva på det här kriget. Och det är ju oerhört förmätet sagt från Vladimir Putins sida, som nu har suttit vid makten i 25 års tid utan någon försök att förändra systemet i Ryssland och i sin tur göra allt för att bevara sin makt. Det handlar väldigt mycket om att skylla på Ukraina, att lägga all skuld på väst och att det är Ryssland som nu är den som försöker få ett slut på det här genom att de här förhandlingarna i Istanbul, som i sin tur då Ukraina, gör allt för att förhindra, även om det mesta tyder på att Ryssland aldrig har varit särskilt intresserad av de här förhandlingarna, utan att det är någonting man gör för att visa Donald Trump sin goda vilja.
Ukraina använder ju ryska lastbilar för att genomföra den här överraskande attacken inne i Ryssland, den mot militärflygfälten. Drönare transporterades till platser nära flygfälten och lastbilarna användes sen som ramper för attackerna. Och plötsligt blev lastbilar något hotfullt för ryssarna och det uppstod kaos på vägarna på grund av kontroller över hela landet. Hur har det här utvecklats sen, Maria, sen förra veckan?
Ja, men det är väldigt ryskt skulle jag säga. För å ena sidan så direkt så blir det en effekt efter att det här händer, att man har kontroller och att det är långa köer av långtradare som ska kontrolleras. Men så går det några dagar och så har man liksom glömt bort det där, så att den där effekten blir inte så omfattande trots allt. Och så är det väldigt ofta i Ryssland, att man först ska visa näven och slå till, men sen så tappar man lite entusiasmen för det och inser också det omöjliga, för att transporterna måste ju rulla på och det är redan problem med transporter. Så att idag så finns det inte sådana där köer och kontrollerna är nog ganska begränsade trots allt.
Efter den stora ryska attacken mot Ukraina för ett par dagar sedan kom ett meddelande från Rysslands försvarsministerium att ett av målen var en ukrainsk militärflygplats i Dubno i västra Ukraina, och att det här var första svaret på Ukrainas operation Spindelväv mot ryska militärflygplatser. Vad tror ni blir nästa steg i den här upptrappningen, Magnus?
Jag tror att på kort sikt så är det väldigt svårt för ryssarna att svara på något organiserat sätt, så att där får man så att säga fullfölja den planering som redan har legat de senaste veckorna. På längre sikt är det svårt att säga. Därför, och jag tror också att det beror lite grann på hur den amerikanska administrationen egentligen agerar. Trump har ju signalerat ett litet stödpaket när det gäller luftvärnsmissiler, men som han enligt uppgift också stoppade och omdirigerade häromdagen. Så att bortåt 20 000 luftvärnsmissiler som var planerade för Ukraina kommer nu att landa till amerikanska förband i Mellanöstern. Och det där tror jag kommer att påverka hur Ryssland prioriterar och hur man tänker. Om man kan få amerikanerna att påverka stödet till Ukraina, det tror jag liksom är nyckeln här.
Vad säger Johanna om upptrappningen?
Det man vet om Vladimir Putin är att han är ingen vän av snabba beslut, utan svaren på olika saker brukar komma med ganska lång fördröjning. Och vad svaret nu ska bli mot den här operationen från Ukrainas sida, det är väldigt oklart. Det handlar nog också väldigt mycket nu om att skicka signaler till Donald Trump och den amerikanska administrationen, där båda sidor vill visa sig som den som verkligen är intresserad av att leda det här till något slags avslut, men att ändå visa att det är vi som står på den rätta sidan medan motståndaren är den som försöker förstöra det här. Så att mycket handlar nu nog om att avvakta och invänta var Donald Trump kommer hamna i allt det här. Han har ju hela tiden sagt att snart kommer det här få ett avslut och så vidare. Sen har han blivit mer tveksam på den punkten. Det är väldigt mycket som är oklart nu, och under tiden så fortsätter det här på samma sätt som det har gjort i över 3 års tid.
Det här med att Putin inte gillar snabba beslut och direkta reaktioner, vad kommer det här av?
Det är nog dels att han gillar inte att göra saker som förväntas av honom, och han gillar inte att agera under press från någon, utan allting som han gör ska komma från honom själv och gärna oväntat för omvärlden, för motståndaren. Och sen är det väl också i det här läget en villrådighet över vad man kan göra efter 3 år som inte har lett till de mål som Vladimir Putin från början satte. Det kan nog ha lite olika förklaringar, men det är lite hans stil att inte göra någonting som förväntas av honom i stunden, utan han kommer en stund senare när ingen riktigt är beredd.
Maria, nästa steg i upptrappningen mellan Ukraina och Ryssland, vad kan vi tänka oss?
Ja, när de berättade om den här operation Spindelväv, alltså den ukrainska säkerhetstjänsten, så sades det ju att det var en väldigt lång planering, 1,5 år. Men att det samtidigt fanns andra aktioner på gång som också planerades. Som, det kan ju ha sagts för att skrämma, men det är ju högst troligt att ryssarna åtminstone lyssnar på det här och undrar över vad blir nästa steg från den ukrainska sidan som då de inte riktigt kan föreställa sig. Och vad Ryssland gör gör man ju redan nu. Man har ju aldrig haft så mycket drönarattacker mot ukrainska städer som den här helgen och de senaste dagarna. Och de här drönarattackerna har till exempel slagit mot hamnstaden Odessa, som ju många ryssar anser att den är rysk. Och man har haft någon slags känsla av att man ska spara centrum där, för att det är ju ett gammalt, vackert sekelskiftescentrum med många unika byggnader. Men den senaste attacken slog faktiskt mot byggnader i centrum, så det kan man nog glömma. De tankarna finns kvar, och allting handlar ju då om från den ryska sidan att nöta ut uthålligheten hos den ukrainska befolkningen, att de ska ge upp, kapitulera, för att det här står man inte ut med natt efter natt, att sitta i skyddsrum och bli attackerade på det sättet.
Tack Maria Persson Lövgren. Vi har kommit fram till avslutningen, veckans kremlologi. Vad har ni sett den sista tiden, Magnus?
I april så lade amerikanska utrikesdepartementet ned sin enhet som hanterar desinformation främst från Ryssland, Iran och Kina. Nu visar den brittiska tidningen The Telegraph att den ansvariga tjänstemannen för detta är gift med en kvinna, Julia Kirillova heter hon, som har kopplingar till Kreml. Det är ett allvarligt fall. Det visar också vilken otrolig möjlighet som Team Trump är för den ryska underrättelsetjänsten. Och det är kremlologi om något.
Maria?
Jag tänker på alla, vad vi ska kalla dem för, avfällingarna inom EU. Senast var det en intervju med Viktor Orbán där han sa att ryssarna är inte starka, de är svaga, de behöver vi inte vara rädda för och de måste vi ändå prata med. Och där han faktiskt sa att om Vladimir Putin kommer till Ungern så kommer de inte att gripa honom, de kommer strunta i det här internationella åtalet som finns för krigsförbrytelser. Vladimir Putin är välkommen till Budapest.
Johanna?
Ja, de här engångsutbetalningarna till ryssar som skriver kontrakt med den ryska armén är ju lite av en värdemätare på hur det går i det här kriget. Hittills har de här summorna hela tiden höjts, senast i Tjumenregionen till 2,65 miljoner rubel, drygt 320 000 svenska kronor, vilket ju är oerhört mycket pengar för många ryssar. Men det har också den senaste tiden märkts en motsatt trend där olika regioner faktiskt sänker de här engångsutbetalningarna, till exempel i Bashkirien. Och det här förklaras bland annat med sjunkande skatteintäkter och att de olika regionerna har problem med sin ekonomi. Och det här visar ju att det finns en gräns också i Ryssland för hur mycket man kan betala för att få nya soldater till fronten.
Tack Johanna Melén, Magnus Christiansson och Maria Persson Lövgren. Följ radiokorrespondenterna Ryssland i Sveriges Radio Play. Vi är tillbaka om en vecka med ett nytt avsnitt. Producent Marina Nilsson Malmström. Jag heter Fredrik Wadström.
Och det här är Sveriges Radio P1. Klockan är 3.
Här är Ekot. Israel har attackerat mål i Iran och med oss nu vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Ja, Israels militär IDF har bekräftat det här. Vad är det som händer?
Ja, enligt den israeliska armén så har det israeliska flygvapnet attackerat mål i Iran i och kring huvudstaden Teheran. Och i ett pressmeddelande så uppger armén att man har attackerat iranska kommandocentraler och även kärntekniska anläggningar. Men det förekommer också medieuppgifter om att Israel ska ha attackerat bostäder tillhörande högt uppsatta personer inom det iranska revolutionsgardet. Minst 10 explosioner har hörts i Teheran och kring Teheran enligt iranska medier, och Israel kallar nattens attacker för förebyggande attacker som ska förhindra Iran från att bygga kärnvapen. Och ja, om man ska tro mediekällor så är det inte det här vi såg en engångsattack, utan Israel väntas attackera Iran i flera dagar.
Och Israel har förklarat nödläge. Väldigt kort, vad innebär det?
Ja, det innebär att israeler ska hålla sig nära skyddsrum, folksamlingar förbjuds och Israel har nu också stängt sitt luftrum, skolor stänger. Ja, så det handlar om en rad åtgärder.
Mm. Och vad här nu under de kommande timmarna, vad tror du härnäst?
Ja, det är många nu som undrar hur Iran kommer att agera om det är så att om det kommer någon attack. Nu är det så att nödläge är utlyst i hela Israel. Och
tack så mycket får vi säga där till Samar Hadros med oss direkt. Ekots nyheter klockan 3.
P1, Sveriges Radio.
Nu ska vi få en hel timma av kultur här i P1, och det här hämtar vi från den tidiga torsdags eftermiddagen. Och jag lämnar över till min kollega i Malmö, Samon Bakhtiari.
Du lyssnar på torsdagens P1 Kultur där du får följa med när en av Sveriges mest erkända konstnärer återser verk hon inte har sett på 30 år. Du får möta en välkänd och omtalad journalist som debuterar som författare med en kusligt aktuell roman om en skolskjutning. Och höra en teori om varför så många blivit intresserade av Sverige aktuella Iron Maiden när de har gått på mellanstadiet. Men vi ska börja i en helt annan musikalisk ände. Och i en katalog av pophits och ett avtryck i musikhistorien som få kan konkurrera med.
California, I wish they all could be California, wish they all could be California.
Ja, där hörde du några av The Beach Boys låtar, och det med anledning av att Brian Wilson har gått ur tiden. Han blev 82 år gammal. Och om du bara har hört liknande låtar från Wilsons katalog som vi spelade precis, så kanske du har lite svårt att förstå varför han kallas för ett musikaliskt geni eller vår tids Mozart till och med. Och därför har vi bjudit hit två musikjournalister som ska förklara varför den här kompositören anses vara ett stort geni. Jag säger välkommen till Håkan Engström, musikjournalist på Sydsvenska Dagbladet.
Tackar.
Och till min kollega Joakim Silverdahl som är reporter och kritiker här på Kulturredaktionen.
Hallå, hallå.
Joakim, hur reagerade du på nyheten om Brian Wilsons bortgång?
Alltså, jag fick ett sms av en kompis och så stod det: vila i dur, Brian Wilson. Och då var det nästan som att marken så här föll undan för mina fötter. Jag lyckades samla mig till slut på något sätt, och så tog jag upp telefonen och så slog jag igång låten Caroline Know.
Ja. Och Håkan, du var på väg till en konsert.
Ja, visst.
Vad hände?
Nej, men sen fick jag det här budet och så insåg jag att men detta är en av livets viktigaste artiklar att skriva.
Vem var Brian Wilson?
Brian Wilson var ju Beach Boys ledare. Han började en överbegåvad medelklasskille från de bättre kvarteren i Los Angeles som började älska rock'n'roll, vilket inte riktigt stämde överens med den bild som folk hade om vilka rockmusiker var. Man måste komma ihåg att när Elvis kom fram, och för att inte tala om Little Richard, Chuck Berry, så etablissemanget blir ursinnigt. Vad är detta för att de här, hur mycket rasistiska okvädelsord som helst riktade dit. Brian Wilson gjorde något annat. Han bejakade Chuck Berry väldigt mycket, nästan snodde hans idéer, och hade ett väldigt rakt rock'n'roll-beat i nästan alla sina låtar, faktiskt. Men han tog in så väldigt, väldigt mycket annan musik. Han tog in inte minst jazzharmonier, utan att han hade jazzens swing. Han, några bossa-låtar där, men oftast inte. Utan han kombinerade det raka och väldigt melodiöst, väldigt, väldigt lättillgängliga med avancerade låtbyggen, arrangemang som han inspirerades av, inte minst från George Gershwin, men också lite senare Aaron Copland, den populistiska, kan man säga, orkester, klassiska kompositören i USA.
Men inte från början väl? Inte från början lät de lite annorlunda.
Från början så lät ungefär som de highlights eller lowlights som ni valde ut här för att visa. Det blev allt mer raffinerat med tiden. Men vad Brian Wilson var väldigt bra på var att få saker och ting som var komplicerade att låta enkla. Och det tycker jag är en fin sak. Man kan uppskatta honom på flera stycken olika nivåer. Även de komplicerade låtarna.
Vad vill du tillägga till det, Joakim?
Alltså jag tänker att de var verkligen ett surfpopband också. Alltså de står ju så uppställda med stora leenden framför surfbrädor och har rutiga skjortor. Och det var ju en stor trend det där med surfingmusik. Det är känt för den här vibrerande gitarrljudet och stämsången och låtar om sol och bad och åkturer i pappas bil. Och, ja, men det är sånt där. Jag minns den här George Lucas-filmen Sista natten med gänget. Det utspelar sig under den här tiden. Och då är det en av raggarbils snubbarna som säger: I can't stand that surf. Surfing shit. Och han ville hellre lyssna på Buddy Holly då.
Så där. Och ändå så var det ju bara en i bandet som surfade.
Ja, det var bra. Men man ska också komma ihåg att surfingmusiken före Beach Boys var helt instrumental. Så där var Brian Wilson en pionjär i den ganska så, trots allt, primitiva enkla musiken också. Mm.
Men vad gjorde Brian Wilson som var så speciellt, Jocke?
Ja, men precis som med Beatles i den här tiden så gick han ju sen in mer och mer i studion. Alltså på flera skivor är ju inte alls Beach Boys-medlemmarna själva som spelar instrumenten. Det är ju proffsmusiker, ofta från det legendariska studiomusikergänget The Wrecking Crew, som vi har på Pet Sounds till exempel. Så det blev lite mindre nödvändigt för dem att jobba så, för att musiken blev klurigare, mer psykedelisk och mer experimentell och sådär.
Och Håkan, du sa ju att han får avancerade saker att låta enkelt. Går det att liksom definiera det? Mm. Eller liksom, är det det här genialiteten består av?
Det kan det. Alltså, om man vill vara en populär popkille samtidigt så är det nog ett krav. Låtar som God Only Knows till exempel är väldigt... En annan musiker, en kille som heter Kevin Godley, som är väldigt begåvad, intelligent, han sa för något år sedan när han blev ombedd att berätta vilken är din favoritlåt. Han sa God Only Knows. Jag älskar enkelhet i den. Ah, tänkte jag. Ja, det är en enkel melodi men den svårsjungen, för det händer så väldigt mycket harmoniskt under hela tiden. Väldigt vanligt är att i denna, det raka bitet och i de stabila melodifraserna så är marken helt det sviktar. För man vet inte riktigt var den harmoniska tyngdpunkten ligger, och det är spännande.
Vi tar och lyssnar lite på den. Life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be without you. Jocke, går det utifrån den här låten att ringa in vad Brian Wilsons storhet var, alltså vad han har gjort med